Today it has been announced that former world champion Bobby Fischer has died on the age of 64 years in Reykjavik, Iceland, yesterday. I ask everybody to stand up and have a moment of silence.
Jag kommer för sent. Schackkungen hedras med en tyst minut i parlamentet på Island, den plats där han upplevde sitt livs största triumf, men också början på 35 års förvirrad kamp mot väderkvarnar.
He called me bro. He said, bro, we are brothers. He found that the best word, you know. We bro.
Ik dank u zeer. Thank you very much.
Dokumentärredaktionen sänder Bondeoffret. Ett program om schackgeniet Bobby Fischer och hans isländske livvakt.
God eftermiddag mina damer och herrar. Hjärtligt välkomna till Iceland Flyg FI som ska ta er till Reykjavik.
En dokumentär av Ulrika Hjalmarsson Neideman.
I always maybe been a pawn beside the king, but he could be whatever, you know. He just happens to become a chess champion, you know, a chess genius.
Vad hände efter den där matchen 1972? Den första och enda gången som schack har varit en världspolitisk nyhet. Och varför var Island till slut den enda plats dit kungen var välkommen?
Mina damer och herrar, välkommen till Island. Klockan är 5:10 lokal tid.
När schackunderbarnet Bobby Fischer landar här 1972 som en pjäs i kalla kriget mellan USA och Sovjet är han 29 år gammal och på väg mot sin kröning.
De sovjetiska stormästare, de såg på ham och de gick baklänges.
De backade?
Ja, de backade och de såg på ham och de hade stjärnor i ögonen. De såg på honom som något alltså helt märkeligt. Wow!
Är vi framme här? Ja, det ska vara ett svartvitt hus.
Min fascination för Bobby Fischer började med det galna geniet som vågade vara obekväm och gick sin egen väg. Och övergick i en frustration över vad som måste vara världshistoriens mest ofullbordade karriär.
Är det här?
Varför använde han inte sin gåva till något? Och hur lyckades han istället gång på gång placera sig obekvämt mitt i världspolitikens hetta?
Är det det huset där? Är det det huset? Ja. Tack mycket. Hej hej.
Bobby Fischer ställde höga krav på sin omgivning och hans vänner blev sällan långlivade. Men den person som kanske kom honom närmast av alla var en enkel polisman från Island. Helt olik de intellektuella och sluga typer som han kände som ung.
Hej! Vad är det? Ni hade väl ingen snö här, sa du?
Hey. Ja, det är hej. Det är sko maj.
Nu kom den.
Ja, kom.
Seymour Paulson blir hans vän och trygghet under de två mest omtumlande perioderna i livet. Jag träffar honom i villan i Reykjavik. Han är lång och har en tjock silverkalufs.
Kom, vill du ha en kaffe?
Ja, gärna.
Ja.
Den gula slipoven med rutmönster smiter lite av magen.
Din fru har precis gått här.
Ja.
Kan jag stänga av den här?
Okay. Seymour har hunnit bli 74 år och blandar engelska och skandinaviska när han visar fotogalleriet på halvväggen.
Vem är det då?
Det är jag.
Är det du?
Ja, det är jag.
Vad lik du är, Bobby. Ni ser ut som att ni skulle kunna vara syskon här.
Ja, det är sant. Det var många gånger i Amerika. Folk kom till mig och sa, congratulations, Bobby. You are a champion.
Ja, men ni är faktiskt väldigt lika där.
Ja, det säger vi. Like brother när vi var ung.
Bobby kallar honom för bro, som i brorsan. Den trygga fixaren, skölden mot världen. och Seimi får i gengäld en viss status och respekt och en speciell vänskap som håller i sig nästan till slutet.
Number one, I get great respect from not just my countrymen but all over, because very many know Fischer, and I got out of it also a great friendship, and I'm pretty sure he was a great friend to mine, even though that he went in the end something against me.
Bobby Fischer, han lever kvar här på Island på många sätt. Han gillade ju att promenera och hade inga körkort, så att han gick nästan varje dag runt här i centrala Reykjavik. Och här ligger det gamla biblioteket. Och här placerade man hans minnesbok efter hans död, dit man kunde komma och skriva en sista hälsning till hjälten. So, but they don't keep the book here anymore?
No, the book is kept in a shrine at his burial place. That is out of town.
Yes. Nej, den ligger alltså inte kvar här längre, utan i Selfoss där han ligger begravd. Men allt började, kan man säga, den där sensommaren 1972 och århundradets match.
Ja, det har just nu kommit en bekräftelse på att Bobby Fischer har landat på Reykjaviks flygplats Keflavik idag klockan 8. En väntande skara journalister och fotografer fanns på plats, men sedan kabindörren öppnats rusade amerikanen ner för flygplanstrappan och kastades in i en väntande bil och försvann.
Formellt sett är det en uppgörelse om världsmästartiteln i schack, en titel Amerika aldrig haft. Ryssarna är vid den här tiden extremt dominerande inom schack och vinner det mesta.
Och trots att Fischer betraktats som ett underbarn ända sedan han vann USA-mästerskapen vid 14 års ålder, så är de här siffrorna lika sensationella som om Sverige skulle slå Sovjet med 5-0 i ishockey 10 matcher i rad.
Men i realiteten är matchen en ren och skär maktkamp mellan USA och Sovjet, mellan kapitalism och kommunism, mellan muskler och intellekt. Under kalla krigets dagar så sker alla öppna krig på arenor utanför de två supermakternas territorium. Och Amerika har i det här läget ett riktigt S att dra fram. Underbarnet Bobby Fischer har kapacitet att slå ryssen, men är extremt svår att tygla. Väl medveten om sin enorma begåvning och totalt skoningslös mot allt och alla som kommer i hans väg, har han gjort schack till en publiksport. Vad som helst kan hända när Bobby spelar. Om han spelar, för i sista stund så vägrar han att komma till titelmatchen i Reykjavik. Och plötsligt så såg århundradets match ut att bli århundradets flopp.
Bobby Fischer kom 9 dygn och 15 minuter försenad till det här världsmästerskapet.
Ett personligt samtal från Henry Kissinger och en stor pengadonation från en brittisk miljonär får till slut Bobby Fischer att verkligen sätta sig på planet till Reykjavik. Så där är man rätt så noga med att inget får hända med huvudpersonen för detta jättespektakel. Det faller på poliskonstapel Seimi Paulsons lott att vakta schackgeniet som sitter och trycker i sitt hus och gömmer sig för pressen.
Och när klockan var 12 mitt natten så kommer Bobby ut i glucken och "Is it any journalist around?" I said, "No, they just left." So he came running down and said he wanted to go i byen.
När Bobby vill ta en promenad får Seimi order från tävlingsarrangörerna om att för allt i världen inte släppa geniet utom synhåll. Så han tar honom med på en sväng i bilen.
Så jag säger till honom, vill du inte komma upp i bilen? Jag kan köra dig lite ut på byen och fram till konkret djungel här. Ja, det var jo godt. Det var jo fint. Så var han så kaldt, skulle han... Ja, jag sa, hade du inte en svetter som uppe på hotet?
Men då hade du uniform på dig och kände han igen
jag
dig?
Ja, uniform och poliskar och allt det. Vi går ut och han sa hästen och sådana. Det var om natten.
Det är mitt i natten och en ovanlig naturupplevelse för en inbiten stadsbo som Bobby.
Jag tror han har aldrig kommit i sådana mellemskämnen. Han var bara i Brooklyn Boy, Brooklyn Drängor.
Någonstans där, bland varma källor och lurviga islandshästar, strax utanför Reykjavik, så börjar vänskapen växa fram. I polisbilen på vägen hem pratar de om reseminnen, om judo. Och Seimi hjälper sen till att fixa tv-antennen i Bobbys hus. Och så behöver han nya kläder.
Privat tailor for suits.
Fina kostymer vill han ha.
Ja, det. He was always in sweaters and jeans, you know. Mm. So he wanted to change the appearance of him or the look.
Seimi blir snabbt allt viktigare för Bobby, som helst vill ha honom hos sig hela tiden.
And he didn't want to go out without me being with him. So I said, it's impossible. I have to work, you know.
Fischers advokat ordnar en specialtjänst för Seimi som Bobbys privata livvakt. Från den stunden viker han knappt inte alls från Bobbys sida på många månader. Seimi hjälper till med allt och får vara med om ett stycke världshistoria. Själva matchen blir en riktig rysare. Regerande världsmästaren Boris Spassky vinner första spelet och Bobby går i taket och klagar på att tv-kamerorna och lamporna stör hans koncentration och kräver att de ska tas bort och att publiken inte ska få sitta så nära och störa med hostningar och klopprande klackar. Arrangörerna hade sålt tv-rättigheterna för dyra pengar och vägrar, så Bobby Fischer dyker inte upp till nästa spelomgång. 2-0 till ryssen. Nu verkar det som om århundradets match ska bli en walk-over-seger. Alla vet att Bobby Fischer inte är den som viker sig, så arrangörerna ger efter för Fischers krav. Spelbordet flyttas in till ett enskilt rum och matchen är igång igen.
The guys who reach the top are the ones who keep at it. They have the character. They don't get distracted by other things in life until they got the title.
Can you have any other life and be a great chess player?
Not at the moment, no. Just, you know, first things first, right? Get the title and.
Året före matchen medverkar Bobby Fischer i Nick Cavett Show i amerikansk TV. Bredaxlad förklarar han att det som gör en vinnare är förmågan att vara ihärdig och inte låta sig distraheras. Man har inte tid med ett liv om man vill bli bäst, förklarar han. Och han vet vad han talar om. Han har levt schack sedan han var 6 år. Först spelade han med stora syrran hemma i den trånga lägenheten i Brooklyn. Senare på schackklubbar på Manhattan, dit hans ensamstående mor eskorterar honom för att han ska få möta de allra bästa. Övriga får betala för att få spela mot Bobby. Och när han vinner amerikanska mästerskapen som sensationell 14-åring så hoppar han snart av high school för att bara spela schack dygnet runt.
Oh, the greatest pleasure. Well, when you break his ego, this is where it's at. Yeah.
Yeah. Yeah. Really?
Yeah.
And when does that occur? When he sees that he's finished?
Yeah, you know, he sees it coming and breaks all up inside.
Yeah. And you like that moment of just crushing the guy.
Skönast av allt är att få krossa motståndarens ego, förklarar Bobby, som spelade varje drag som om det vore det sista. Hans hjärna var som en superdator. Han hade ett högre IQ än Einstein. Han glömde ingenting och tog aldrig den enkla vägen. Det gjorde Bobby Fischer till en briljant schackspelare, ett starkt lysande geni. Men han spelade alltid helt på sin egen arena och blev till sist själv sin värsta motståndare. Det är ingen anda av sportsmanship och renhårighet som råder under århundradets match i Reykjavik. Schack är taktik och psykning. Kalla kriget var taktik och psykning. Och när ryssarna börjar förlora så skyller de på fusk. De plockar isär de stoppade stolarna för att leta efter elektroniska störningsmojänger. De misstänker att möbelpolishen är giftig. De skickar spaskis apelsinjuice på analys till Moskva. Men det hjälper inte, för Spassky har förlorat sitt övertag. Bobby Fischer skrämde slag på folk.
Everybody got almost afraid of him, you know.
Blev du rädd för honom någonsin?
Nej.
Varför inte?
Nej, aldrig. Nej. Men han kan vara off like volcano.
Efter nästan 2 månader och 21 matcher är ställningen 12,5 mot 8,5 och Spassky ger upp.
In the name of FIDE, the International Chess Federation, I proclaim Mr. Robert Fischer as a chess champion of the world.
Bobby Fischer är nu världsmästare i schack. Ett levande bevis för att även Amerika kan fostra skarpa hjärnor.
And in the same time I hand you the gold medal which in these days accompanies world titles in any field.
Thank you very much.
På ett ögonblick förvandlas underbarn till nationalhjälte. Nu är det löning och alla vill ha en bit av hans glans. Men den här situationen, utan rutor och schackpjäser, utan en klar strategi, det är en som Bobby inte alls har tränat för. Och i den nya rollen som Amerikas hjälte så behöver han verkligen sig med att luta sig mot.
So he felt some secured by having me close to him. I was not allowed to go too much far away from him, you know.
Och hur kändes det för dig?
I was happy that he felt he had some need for me, you know.
Sammy blir filtret mot omvärlden och han följer med Bobby tillbaka till USA och får en kunglig mottagning.
Vi var i en big party med Major Lindsay, han var en borger i New York. Mm. Och han kom på flygplatsen Kennedy och hämtade oss med politi och lus och sådana.
Så ni blev mottagna med stort pompa och ståt när ni kom till flygplatsen?
Ja, det var så många tusen människor där. När han kom och ville ta Bobby i den första bilen med sig, svarta limousin. Och det säger Bobby, min bodyguard kan komma med. Så Lindsay sätter sin bodyguard i annan bil, nästa bil. Så jag var med Lindsay och Bobby i första bilen. Men han ville ha mig vid sidan. När vi var spisade i hallen, jag brukade prova maten först.
Nej, Bobby vågar knappt äta utan Sammy. Han är helt beroende av sin livvakt dygnet runt. Men själva kröningen, hyllningen av presidenten i Vita huset som Sammy mest sett fram emot, blir aldrig av.
6 or 8 times they called from the White House. He was never ready. They wanted week or 10 days notice. And I asked Bobby, we have to decide it. Yeah, I'm not quite ready. And that was the reason to help me there.
Trots att de ringer 7-8 gånger från Vita huset och bjuder in dem, så kan Bobby aldrig bestämma sig. Och till sist förstår Sammy att han är orsaken till Bobbys tvekan.
Because I wanted to go to the White House. No doubt about that. Well, he knew that as well. But after I'd been in the White House, he was afraid that I would run off to Iceland. But I got fed up, you know. I thought he was gonna stall it forever. So I thought it would probably never be, so...
Bobby är rädd för att Sammy sen ska åka direkt hem till frun och de 5 barnen på Island. Men Sammy kan inte stanna för evigt. Väskan är packad och i bilen på väg till flygplatsen svär Bobby med ena handen på Bibeln att han aldrig skulle ha vunnit titeln utan sin livvakt. Han följer med ut till planet och hoppas in i det sista kunna övertala sig med att stanna. Och när han inser att han ska bli lämnad så kommer tårarna.
He hardly believed it, you know, but I said I got family at home. And he ran up to the plane, see tears, you know.
He cried.
Yeah, I would say he was you hardly believe it that I was going to go.
Här kunde Bobby Fischers relation med Sammy Paulson och Island få ett naturligt slut. Nationalhjälten åter på amerikansk mark och livvakten tillbaka i polisuniform i Reykjavik. Men det är nu som den riktigt bizarra perioden i Bobby Fischers liv börjar. För han kommer ju aldrig till Vita huset och blir hedrad av presidenten. Han ligger inte vid en pool och njuter av framgången. Han gästar inga fler tv-shower. Han skriver inte på några feta sponsorskontrakt. Han gör ingenting för att förvalta sin titel och sin berömdhet. När han inte längre har Samys breda axlar att gömma sig bakom så tar paranoian över. Han flyr från världen och exakt vad han ägnar sig åt de närmsta 20 åren är det ingen som vet. En period håller han till i ett hus hos sekten Worldwide Church of God i Kalifornien, ledd av radiopastorn Herbert Armstrong.
Listen my friends, some terrifying times are coming but you can have protection through every bit of it and after that good news is coming. We have lessons to learn, we're going to learn them fast. Then my friends, we're going to be saved out of all of it.
Bobby inleder nu en livslång strid mot myndigheterna. Till exempel så stämmer han en journalist för kontraktsbrott kring en bok och förlorar. Då deklarerar han att han aldrig mer tänker betala skatt och bidra till ett korrupt system som inte stödjer rättvisan. Han tackar sedan nej till alla erbjudanden som kommer i hans väg.
You know, I always wanted to write some songs. I was telling Evans, Larry Evans, this back in the 60s, I remember. I said, you know, I listened to all these songs and I wish I could write that. But I try to write something, I try to think of something, and like, I just, nothing comes out. And he says, yeah, because you haven't lived. And I started thinking about it. He's right. This is true, you know.
Beskrivningarna av Bobby blir mer och mer hånfulla ju längre tiden går. Rykten sprids om hur han smyger omkring i Pasadena med en hel resväska fylld med kinesisk örtmedicin. Och det som ses som det yttersta beviset på att han blivit tokig är att han drar ut sina amalgamfyllningar. För han misstänker att ryssarna avlyssnar honom via fyllningarna. För hans del så var det helt normalt att misstänka förföljelse. Hans mor Regina var vänsteraktivist och både FBI och CIA spanade på henne under hans uppväxt.
Ja, det här är hans hus då på Klapparstigor i Reykjavik. Det var här han bodde de sista åren. Utsikten är svår att klaga på. Havet och bergen i bakgrunden som just nu är snötäckta. Så för en person som är uppvuxen i Brooklyn, i New York, så är det klart att det känns ganska ödsligt här. Även om man ser havet. Klapparstigor.
Den sak som det inte råder något tvivel om är att Bobby Fischer inte spelar någon mer tävlingsschack. Och han försvarar aldrig sin världsmästartitel. Efter titelmatchen så blir det inget mer. Bobby får inte igenom sina villkor för en match mot utmanaren, så Karpov blir världsmästare på walkover 1975. Han och alla schackmästare efter honom snuvas på chansen att få mäta sig mot det rena geniet. Vad hände egentligen? Var det prestige eller slocknade geniet?
Lite längre upp här på gatan, på krönet, på samma gata som Bobbys hus ligger, finns antikvariatet Braies. Dit han brukade gå ofta under de senaste åren i livet. Det lär ska ha påmint honom om barndomens bokhandlar i Brooklyn. Oj, 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 oj. Det är den mest överfyllda bokhandel jag varit inne i någonsin. Fullt av böcker staplade, precis hur som helst, hur mycket som helst. Och så luktar det väldigt speciellt.
Hello.
Brukade Bobby Fischer komma in här?
Ja, han kom in här av och till. Hela sin tid, medan han var här på Island. Ja, det gjorde han. Han läste böcker och han satt här i en stol ute vid vinduet och av och till fallt han i sövn och sov. Han blev så avslappet här.
Var det tråkiga böcker?
Vi hade några russiska böcker om skack och det köpte han. Han sa att han läste russisk. Det var många utenlandska tv-stationer som kom här till landet efter att han var kommit till Island. Några av dem kom här till butiken och sökte efter Fischer. Men jag sa ingenting om när han kom. Alltså, jag ville att han skulle ha fred här, hvis han önskade.
Vi gick på Fischers corner så är det
Fischers hörn bakom bokstaplarna vid fönstret står fortfarande orört.
Ja, där längst in här i korridoren. How to force checkmate. Det
är en liten checkavdelning.
Ja, här kan man gömma sig bra.
Det var morsomt att träffa dig.
Ja. Hej hej.
My name is Dimitri Bjelica. This is Sveti Stefan, Montenegro, Yugoslavia, 1992.
Efter 20 år i schackskugga så dyker han plötsligt upp igen för en uppvisningsmatch. Ett jubileumsmöte mot Spassky i Sveti Stefan i dåvarande Jugoslavien. Ingen titel står på spel, men väl 5 miljoner dollar. Och Bobby Fischer lyckas givetvis få sin comeback, att också den blir en fråga om världspolitik.
American chess genius and world ex-champion Robert Fischer came to play his match, return match with Boris Spassky. And he ignored all the treats from America to play in the country with embargo.
1992 pågår ett inbördeskrig i Jugoslavien och USA har infört sanktioner. Bobby Fischers oväntade comeback skapar en typ av publicitet som USAs regering inte vill ha. De meddelar därför, per brev, att om Fischer spelar schack så bryter han mot sanktionerna och kommer att straffas för det. På en presskonferens tar Bobby fram brevet och håller upp det framför rullande tv-kameror.
So this is my reply to their order not to defend my title here. That's my answer.
Den här spottloskan resulterar i Bobby Fischers totala brytning med USA. Nu anses han inte bara vara lite tokig utan också oamerikansk. Han vinner naturligtvis matchen, men det blir inte början till någon comeback. Bobby känner sig attackerad av sitt eget land och tillbringar resten av sitt liv i landsflykt.
Ja, jag kan show you the book.
Yeah.
Hemma på Island sitter hans forne livvakt, Seimi Pålsson, och väntar på ett samtal som aldrig kommer. Hans liv har liksom gått vidare med mängder av barnbarn och hus i Spanien. Tiden med Bobby är ett fint minne.
Believe it or not, encyclopedia of the bizarre, amazing, strange, weird. Is this the kind of things he likes?
Yes, he gave this book to me and he had unbelievable things in it, you know. And
Bobby flackar runt bland schackfolk i Östeuropa och som vanligt florerar en massa bizarra rykten. Många tror sig ha mött Bobby i schackspel på nätet. Då och då ringer han in till schackprogram i radio. Men pratar nu helst om USAs ondska och trots sitt eget judiska påbrå om judiska konspirationer. Så här låter han i ungersk radio där han skanderar om att förintelsen är ett påhitt av judarna.
Let me say a few words about the Jews. The Holocaust never happened, okay? They made it up for money.
Mr. Fisher, this will be a scandal, you know?
This is the truth!
Och så den 11 september 2001 så blir Bobby uppringd av en radiostation i Filippinerna som han tidigare medverkat i.
So you haven't heard this one?
No. No, I haven't. I haven't heard it, you know.
Han ligger och sover när de ringer och får då höra om flygattackerna mot World Trade Center. Det är ett samtal som kommer att förändra hans liv för alltid.
We have a grandmaster in the chess world, the world chess champion. He's on the line right now and would like to give the World Trade Center just about a few hours ago. No, buddy, good day. It's evening right here.
Yeah, how you doing, Pablo?
Yes.
Well, this is all wonderful news. It's time for the fucking U.S. to get their heads kicked in.
Detta är underbara nyheter. Tiden har kommit för det förbannade USA att få skallen insparkad, säger Bobby. USA borde utplånas.
They were very angry with him because of that, the Americans.
Till sist får USA betala för allt ont de har gjort.
In the way he was really crazy.
Yeah, it sounds really...
Yeah, I heard about that.
Säg mig väl helst inte lyssna på det här. Den här sidan av Bobby Fischer vill han inte kännas vid. Och den har fått de flesta av hans gamla beundrare att vända honom ryggen. Hans gamle livvakt vill hellre minnas den unga Bobbys briljans än denne bittre man. Han betraktar vid den här tiden Bobby Fischer som ett avslutat kapitel i sitt liv. Men så en natt, 2004, så ringer telefonen.
I got a call in the night. Would you accept a collect call from Japan? From Japan? Who's that? That's Bobby Fischer.
And what exactly did he say?
Yeah, he said he had been kidnapped in Japan and his passport been cut, you know, and he'd been thrown in jail. Very close to nuclear plant and they will kill him.
Efter 30 års tystnad så ringer Bobby från Japan. Han har gripits spårdra av amerikanska myndigheter och sitter nu i fängelse. Men oroar sig mest för att det finns ett kärnkraftverk precis i närheten.
If that don't kill me, they send me to America and I would be put in jail and they would kill me there.
Han vill ha hjälp och komma ut.
But he had me saved in some drawers, you know, for rainy days because I must have done something right in 72. So you are my only hope for getting out of here.
I nödens stund så är det sin gamla livvakt han kommer att tänka på. Och som han är övertygad om kommer att kunna hjälpa honom att bli fri.
If anyone can do it, you know. He had so much belief in me. I didn't have that belief in me as he did.
Bobby Fischer har lyckats hamna mitt i USA:s krig mot terrorn. 12 år efter Jugoslavien-matchen och sanktionsbrottet har myndigheterna plötsligt bestämt sig för att agera mot Bobby Fischer. För nu tar man allt hat riktat mot USA på största allvar. De ogiltigförklarar hans pass och han grips på flygplatsen i Japan och placeras i ett fångläger.
But I talked to the prime minister and the foreign minister and the...
Seimi kontaktar alla schackfolk och politiker som var inblandade i Reykjaviks matchen och så bildas en kommitté med målet att fria Bobby Fischer.
I don't
consider myself to be a genius at chess. I consider myself more to be a genius who just happens to play chess. I could have done and I can do any number of other things, you know? Maybe I should. I should have gotten into acting or whatever a long time ago, you know?
Sammy sätter sig på planet till Japan för att försöka rädda Bobby och träffar honom i fånglägret. Han måste passera 7 låsta dörrar innan han till sist återser sin gamla vän. Med en glasvägg emellan sig möter handflatorna varandra.
And there was glass between us and we stood there and set hand to the glass, you know. After all these years.
So how did you feel?
I felt both good to see each other and we had stood for a while there. And
kungen är nu tandlös, ensam och inlåst, medan bonden är en välmående familjefar och ansedd samhällsmedborgare. Geniet har långt grått hår och stort skägg.
He looked like Leonardo da Vinci. There was so much beard and he had problem smiling because he knew lost teeth or spoiled teeth, you know.
De möts den 9 mars. Det är Bobbys födelsedag.
When we hold on the glass, I said, happy birthday to you. Happy birthday, dear Bobby. Happy birthday to you. He felt nice about that. I saw that, you know. Pretty sure that he didn't held up many of his birthdays, you know.
Det tar nästan 1 år och många turer med myndigheter och lobbying för Bobby Fischers räddningskommitté att till slut ordna ett isländskt medborgarskap så att Bobby kan lämna fånglägret i Japan och istället återvända till platsen för sitt livs största triumf som en fri man. Sammy har fått kontakt med ett isländskt tv-team som vill göra en film om frisläppandet. Och Bobby själv är ivrig att få visa världen hur USA behandlat honom. Men det ska visa sig bli ett ödesdigert beslut. Filmteamet vill ha ensamrätt på Bobbys entré och håller alla borta. De enda nyhetsbilderna som når världen visar en skäggig och långhårig Bobby som tar 2 steg in i en bil och kastar inte en blick åt alla de som kommit för att möta honom.
Some would say every normal person would go and thank the people who helped him, but he just went straight into the car with they were trying to shake his hands and give him flowers and that, you know.
Istället ordnas en presskonferens där Bobby sitter i sitt vildvuxna skägg och med glödande ögon orerar om sitt hat mot USAs agerande och om den judiska girigheten. I det ögonblicket så släcks för alltid hoppet om en schackcomeback för Bobby Fischer. Han är inget beundransvärt geni längre, utan en bitter, ensam man. Och vardagen som isländsk medborgare börjar.
Vad jag har förstått så var Bobby inte någon särskilt huslig typ, utan han åt de flesta måltider på restaurang. Hans favoritrestaurang här i Reykjavik var 3 frackar. Och här hänger också det som blev det sista fotot som togs på honom.
Här borta är Bobbys hörn där han brukade sitta. Han satt alltid med ryggen mot väggen. Och så kom han alltid in vid 3 när restaurangen nästan stängde. Så kocken fick göra specialmat till honom.
Det är Ulrika.
Ja, Ulrika.
Jag tror det var nästa.
Jag tänkte jag ska sitta här.
Hon kan sitta här då.
Nu ska jag låta beställa lite
mat. Ska du äta med mössan på eller?
Ja, jag äter.
Fotot av Bobby hänger i hörnet. En lite tärd man som nästan ler under en baseballkeps. Jag äter lunch här, tillsammans med delar av räddningskommittén. Forne ordföranden Einar, Magnus och så Gudmundur som var en av arrangörerna 72. Och för dem var det självklart att ställa upp, även om Bobby först bad om hjälp på annat håll.
Men de andra länderna startade inte en kommitté?
Nej.
Nej, men nej. Ni gjorde det?
Vi gjorde det, och det var ju på grund av att vi kände ju Bobby Fischer. Han blev ju världensmäster här. Vi mente ju också att amerikanerna, de vill dömas mycket hårt av framtiden och historien. Och leder de här alltså behandla den här hela affären med Bobby Fischer.
Bobby Fischer var den enda som anklagades för brott mot sanktionerna under Jugoslavienkriget. Trots att han gjorde något så ofarligt som att spela schack. Och islänningarna tolkar det som att USA inte längre har yttrandefrihet.
Alltså, hur kan islänningarna gå ut till Japan och Tokyo och sätta sig emot Amerika och Japan, de största ekonomier i världen, en lille ö som ingen vet var är, ute i Atlanterhavet, för att försvara en man som är, talar på det sätt om Amerika och judarna. Så bara smilte islänningen och sa, ja men det är Bobby Fischer. Vi har läst att i Amerika har man frihet med att säga vad man vill och få tolka. Men så är det på det sätt. Om man säger något så är det stora problem. Det har vi inte här.
I grew up with the concept of freedom of speech, you know. So I'm too old, it's too late for me to adjust to the new world, you know, the new world order.
Bobby Fischer lämnar aldrig mer Island. I 3 år knappt lever han här. Han pratar hela tiden om att han vill spela schack och får vännerna att försöka ordna till matcher, men inget blir av. Sammy och Bobby träffas mycket, ofta hemma hos Sammys familj. De pratar och äter middag och Sammy försöker få honom att slappna av och njuta av livet.
Now you should relax and start enjoying life, you young man. But he said, in this way we don't think the same, you know. I will fight this, I'm a fighter, he said. Yes, I know, you are a fighter, but...
Och Sammy tycker om att ha Bobby nära, även om han är krävande och helst vill ha Sammys uppmärksamhet hela tiden.
To look back, you know, I wouldn't want to have missed it, you know. Even though my wife was not very happy often because he was very selfish on me, you know, and that's how Bobby is, you know, was. But... I like to help him and I like to be with him. It's,
Hello, hey. Ulrika, hello.
Ja, öppna kontaktet. Bara rätt att säga hej.
Sammys fru, Åsa, kommer hem.
Can I speak to you for just a little bit about Bobby Fischer?
No.
No?
I don't like to talk about him. So.
Why
not? Because I didn't like him, so, so I not want to. No comment.
Okay. He wasn't so good around women. Was
no,
he?
No, he wasn't then. He found him pretty selfish, thinking about himself so much. Ertu að tala um mig? Nei, ég segi það bara að þú hefur ekki verið...
Ég vil ekki þetta komin einn komment frá mér í...
Þetta er ekki frá þér, þetta er frá mér.
Já, en þú ert að tala um mig, skiljum.
Já, ég hef leifið til að tala um þig og okkar veru.
Nei, Sammys fru vill absolut inte tala om Bobby Fischer. Beskrivningen av Bobby som en del av familjen kanske inte helt stämmer. Han kunde liksom inte konsten att anpassa sig och ville inte acceptera att Sammy hade ett eget liv.
Mm. Will you take it?
Yes, a good one.
Sorry. Yeah, hello.
Men det är den där filmen om Bobbys frisläppande som till sist grumlar deras vänskap. Och det börjar med en diskussion om procent på möjliga framtida intäkter.
I said to him, how come that you are against that? That's not taken from you. They are offering you 30%, you know, and you are in jail. I was doing all the work and they were offering me 15% of this film. I heard that you are angry about that.
Saken var den att Bobby hade gjort upp med filmarna om att han skulle få 30% av inkomsterna från filmen. Men när han får höra att också Sammy lovats procent så blir han upprörd och anklagar Sammy för att försöka sko sig på honom.
But I'm not gaining on you. You have never paid me any, not a single dollar, not 72 when I worked day and night for you. And not again now, never. You are with me, you're eating with me, I'm driving you around everywhere. Tell me, how come?
Sammy förstår ingenting. Han har aldrig velat ha betalt från Bobby, men kan inte förstå att han protesterar mot att någon annan vill betala. Så du är universumcenter och jag är ingen och du ska ha allt och jag inget. Är det så?
So he said, yeah, I'm Bobby Fischer. Yes, you are Bob Fischer and I'm nobody and you are middle of the universe and you should get 30 and I should get nothing. No, I'm Bobby Fischer, he said.
Det blir sig aldrig riktigt likt mellan dem efter det där bråket. Bobby har till sist hittat sprickan hos Sammy.
It was like the last year or something. You two fell out of friendship.
Yes, out of friendship. But that was just like Bobby was. It was always we'd get close to him. But I never thought it would happen to me, but I experienced that in the end, you know. But
how did that feel to you?
It didn't feel good, of course.
Till slut offrar han även sin trognaste vän och livvakt. Förlåtelse var inte en del av Bobbys repertoar. Den 17 januari 2008 dör Bobby Fischer, 64 år gammal. Lika gammal som antalet rutor på ett schackbräde. Begravningen sker i all hast, mycket tidigt på morgonen, utan inbjudna. Och Sammy får dödsbeskedet av en reporter.
I felt cheating, you know, not be able to walk the last steps with him. And I respect that he wanted to have it quiet, not everybody there, but you being with him as much as I have, you know, and
you think that you should have been one of the closest people?
Yeah, of course, I think so.
Bobby dör av en njursjukdom som hade kunnat botas. Men han litar inte på läkare och vägrar behandling. I livet var han en som han inte bestämde över.
He didn't want them to treat him. He didn't want any pain reliever. No, he didn't want anything like that. So he went on his own terms. To heaven.
Do you think he's in heaven?
Yeah, I think so. He was not a bad man. Pretty sure.
Och Bobby Fischer har märkligt nog lyckats hålla sig kvar i nyhetsflödet. Efter hans död bryter en arvstvist ut med tre nationer inblandade och slutar med att man gräver upp hans kvarlever för att kontrollera DNA. Samma egenskaper som gjorde Bobby Fischer till en briljant schackspelare gjorde honom också ganska dålig på livet.
And here we have a big swimming pool here.
So did you go there with Bobby?
Yes, I went there. I went in all of them. Bobby, he wanted me to talk to the mayor to stop putting chlorine in it, in the pools.
Både bönder och kungligheter är mer komplicerade utanför brädet. Och Bobby saknade helt följsamhet.
Okay, thank you very much for everything.
Have a good trip home and to your family.
Yes, I will.
Nice meeting you.
Yeah, bye.
På mitt hotellrum ser jag filmen om Bobbys frigivning. Filmen som till sist tog död på Sammys och Bobbys vänskap. Och då vill jag nästan gråta. För det är en tafflig film som inte dragit in en krona, så allt bråk var för ingenting. Samtidigt så, filmen var kanske bara ursäkten som behövdes. För Bobby att dra sig tillbaka in i sitt skal för att inte riskera att komma för nära. Fast på en ö i Atlanten fanns ingen annan möjlighet att fly.
Can I go off the air singing a little All You Need Is Love?
Yeah, please sing All You Need Is Love.
I just know a few lyrics, you know. But I remember, I think one of the Rolling Stones was criticizing this song. He said it's a nonsense song. He says All You Need Is Love. He says, just try paying the rent with love, he says. But anyway, the lyrics are something like, all you need is love, huh? All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. Nothing you can do that can't be said. Nothing you can do, ba ba ba. Da 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 da. It's easy, bum da 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 da. All you need is love, ba ba da da. All you need is love, ba ba da da.